Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om, så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se.
Hej och välkomna till Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Här sitter jag, Pernilla, tillsammans med mina poddkollegor. Och vilka har jag med mig idag?
Anna Bågstam
och Rasmus Klamas.
Hej! Hur är läget?
Ja, men bra tycker jag ändå. Alltså, nu, det är ju ett år som är instängd, håller jag på att säga. Men, men det går väl bra.
Ja, man har liksom vant sig nu.
Mm, faktiskt. Jag är glad ändå att se er på Skype.
Ja, som det är detsamma. Nu.
Hur är det med dig då, Rasmus?
Jo, men det är väl okej. Vi är förkylda, hela familjen här. Alltså, jag tror inte att det är coronisen som har tagit oss. Men det vore ju snöpligt om man så att säga föll på målsnöret här.
Nu ja.
Det kändes ju som att man, nu har vi hållit ut ett år, då kan man väl ändå få slippa skiten.
Men, exakt.
Eller så kan man få den, en mild variant, och get it over and done with, typ. Så tänker jag.
Ja, man hoppas ju att det blir en mild variant då, så att säga.
Men och jag tänker också att ni inte kommer vara först i vaccinationskön.
Nej.
Så att det ändå kommer dröja liksom,
kanske
till 2022
då, innan man får det.
Så tänker jag. Så ni har alla chanser även under det här året, tänker jag, att få coronis.
Ja. Jag vet inte hur hårt jag kommer jobba på det, så att säga. Men,
jag tog ett coronatest i fredags. Kan jag informera om då? Och som kom ut negativt.
Oj, bra. Skönt.
Yep. Bra eller skönt eller inte, jag vet inte. Som sagt.
Nej. Ja, men det är väl bra att testa i alla fall. Ja. Men det var ju inte det vi skulle det var ju inte därför vi träffades för att få podda idag.
Corona-uppdatering.
Ja, det är alltid någon corona-uppdatering här i några minuter. Men
det måste det vara.
En bok också. Eller hur?
Ja, och vi har läst en bok av en författare som heter Marike Lukas Rinveld. Det lät norska där, och det skulle inte vara, för det är holländska. Och boken som vi har läst är Obehaget om kvällarna, utgiven på Tranan förlag.
Mm. Kan inte du berätta lite vad den handlar om, Rasmus?
Jo, men visst. Jag gör ett försök och så får ni fylla i.
Du är utnämnd till den bästa handlingsberättaren.
Oj, många tack. Det här har gått mig förbi, men då ska jag försöka att inte göra er besvikna. Jo, men det handlar ju om en familj som bor i en liten by i Nederländerna. Och de är ganska strängt kristna, kan man säga. Och det är då tre barn och en mamma och pappa. Och de har någon slags gård med massa kossor och väldigt lantligt. Och man kan ju,
de är ju fyra barn från början.
Just det, de är ju fyra barn från början. Det är ju helt rätt, va? Men ett av barnen går ju tyvärr genom isen då och dör. Och sen så får man helt enkelt följa hur detta påverkar familjen. Hur föräldrarna fjärmar sig från barnen och går in i deras egen sorg. Och hur de här barnen försöker hantera det här på ganska udda sätt, får man säga.
Men det är väl också så här också att personen som har huvudrollen, Jas, vi vet inte riktigt hur man uttalar det namnet, men det var väl det här också att hon bad till Gud också om att snälla Gud, för att det var väl någon som sa att någonting om kaninen, att hennes kanin skulle dö. Eller något sånt där. Och då bad hon till Gud om att snälla ta någon annan och låt min kanin leva. Och så var det brorsan som ströp
precis,
med.
Så det är lite så skuld inbyggt i detta också.
Ja. Jag ska bara en kort grej där. Vad tänker ni om liksom vilken tid det är i.
Är det inte typ runt år 2000 tror jag det stod någonstans? Eller har jag...
Det kanske det gjorde. Det? Jag bara funderade över så här deras... hur det beskrivs saker de gör. Att hon vill ju köpa en CD... grej och ibland så spelar de ju något spel och lite så här. Men jag tyckte att det var väldigt få tidsmarkörer så här, generellt i boken.
Men det, var, nu, ja, det fanns ju vissa tidsmarkörer som stack ut jättemycket, typ att de hade Sims. Det fanns internet. Det liksom var vissa så att man förstod ju att det var liksom ändå, även om det inte kanske var nu så är det ändå liksom moderna, men internettid.
Ja, precis. Och jag tror kanske att det också finns markörer som vi inte förstår för att vi inte bor i Holland. Alltså att det var vissa tv-program och sånt som de tittade på.
Ja, jag tror det också skulle man säga den där... inte... Ja, men exakt. Att de spelar Lingo och mamman gör det. Och den här Nutellan med två färger och sådär.
Ja, precis. Och jag har också tänkt, eftersom författaren själv liksom har haft den här liksom, kristna uppväxten på landsbygden, så har jag tänkt att det liksom utspelas ungefär när hen själv var ish 10 bast. Och hen är född 91, alltså samma år som jag. Så att då tycker jag att det är typ 2001 eller något sånt. Ja, jag kan ha fel, jag kanske läste fel. Men,
nej, men
ja.
Du har ju ofta rätt, Rasmus. Ja, nej, men det stämmer nog. Aha, men hörni, vad var första känslan när ni hade läst klart? Undrar jag då.
Alltså, ja, framförallt så, precis som alla som har läst den här boken säger att den är... Fast jag tycker att de säger fel. Folk pratar om att den är så obehaglig hela tiden. Och jag tycker att det är liksom en underdrift. För att den är inte obehaglig, den är äcklig! Ja. Det är så himla mycket äckligt i den här boken. Och det var det som liksom jag kände först när jag började läsa, att det stod, liksom, det stod nästan framför själva berättelsen lite grann, för att det var så himla mycket äckel. Det var det är kroppsvätskor och det är liksom, det är väldigt mycket kropp. Och inte bara liksom mänskliga kroppar, utan det är djur och det är grodor och det är slem och det är liksom väldigt mycket kropp.
Ja, och kroppsöppningar och även mat kopplad till det. Jag är själv lite känslig för kroppsöppningar kopplade till mat, så jag fick lite så här, var tvungen att pausa under läsningen vid väldigt många tillfällen. Och jag tänkte nästan så här, för det här kommer ju bli en väldigt äcklig podd också, av naturliga skäl när vi ska prata om den här. Men tänkte ni att det fanns någon sorts poäng i det där? Att liksom... trumfa loss lite med äckelgrejer. För det är ju
jag tänkte så här, att hon har liksom tagit, eller hen har ju tagit, istället för att beskriva saker som så här gult som en apelsin, så är det så här gult som piss. Det är liksom gult som brunt som bajs. Det är alltså, allting är liksom beskrivet som liksom lite mer äckliga saker eller ja, smutsiga saker, istället för som i andra böcker kanske är beskrivet som lite mer trevliga saker. Och att det är lite av ett
Men tror ni att det är en poäng i det när, för huvudkaraktären då, Jas, är ju, alltså man ska säga liksom, när det här dödsfallet sker, när hennes bror dör liksom, då är ju, hela familjen blir ju liksom traumatiserad i sorg, och så är det ju någon konstig tystnad att de liksom inte kan prata om det, eller man ska säga, utan alla tiger ut varandra och hon kan nästan inte hålla det inom sig. Det handlar ju mycket om hur liksom den här sorgen växer och att de är liksom, barnen på något sätt tänker att om de är tyngda så slipper far och mor vara tyngda, och de försöker ju ta på sig liksom anpassa sig efter föräldrarna, eller man ska säga. Och då ibland så tänkte jag liksom att ibland så tänkte jag att det här, allt det här äckliga och obehagliga, så om det också var ett sätt att skildra liksom hur huvudkaraktären känner för världen på något sätt, för hela världen blir förstörd när det här händer, och att det liksom fanns någon poäng i det, för att den där katastrofen i deras familj har ju redan hänt liksom, och då är det som att så här, det kan ändå inte bli värre, hur förfärligt det än är runt omkring, kan det liksom inte bli värre.
Jag tänkte också att det handlar ganska mycket om så här huvudkaraktärens förhållande till sin egen kropp, eller liksom till sitt egen, till sin egen bild av sig själv. Kände som att jag inte var så liksom ja, men inte tyckte om sin egen kropp eller tyckte om sig själv eller den som hon var tänkt att bli på något sätt. Och då kändes det som att det också var ett sätt att så här, att hon hade väldigt problem med sin kropp, och liksom, mm. då blev det någon slags symbol också för hur mycket liksom, hur äcklig hon tyckte att hon själv var på något sätt, eller jag vet inte.
Men, någon sorts projicering av det liksom.
Ja, jag vet inte, men det är, om vi ska vara, eller jag vet inte vad ni kände, men jag kände kanske att den här äckelheten tenderade att gå över i lite effektsökeri at times.
Ja,
alltså att det blev liksom
exakt.
För mycket för att liksom för att man skulle känna att det var 100% relevant hela tiden.
Ja, men det är lite där att, den, att, liksom att det, här, det stod, jag tycker att äcklet stod lite i vägen för berättelsen. För ibland så kan det vara så att språk står i vägen, att det är ett sånt språk som är så vackert eller vindlande eller hur det nu kan vara. Att man inte riktigt ser berättelsen. Men här var det ju mer liksom att det blev så, man blev så äcklad att, jag kunde, att man liksom inte riktigt kunde liksom, ja, men läsa själva berättelsen. För att alltid, man väntade på nästa så här äckelchock.
Mm. Ja, men och så tänkte jag att det var, för jag tyckte att det, var, det finns ju många delar i den här berättelsen som jag tyckte var liksom en fin beskrivning av sorg och av liksom, jag tyckte att det var väldigt bra gjort, själva liksom blicken från ett barn. Man känner hela tiden att man verkligen är i barnets liksom berättarröst och hennes liksom lite så här snurriga idéer om tillvaron och varför saker är som de är och hur man påverkar världen runt omkring sig och sådär. Och då när man liksom söks in i det och det var intressant och fint, så kom det hela, alltså, och det här gjorde, jag tänkte på det sen, att det kom liksom återkommande med ett intervall. Så vet man så här, nu kommer en fin sträcka och sen så bara pang kommer något jätteäckligt. Och sen en fin sträcka och så pang så här. Och då tänkte jag så här, någon gång i berättelsen så säger hon, jag tror att hon säger någonting om att så här, hennes bror har sagt till henne att den här brorsan som är lite obbe, som man, ja, vi kan prata lite om den brorsan sen, men han säger något i stil med att liksom först måste man inge förtroende och sen slår man till, och lite så kändes det hela tiden som man blev utsatt för under läsningen liksom.
Mm.
Och då ibland blev det ju för mycket, som att det var så här, nu ska jag verkligen panga på här, för det stegrades ju också äckligt, tycker jag.
Ja, det var ju som att det var drivande i liksom, som att det var berättelsen, för det hände ju, alltså från att den här liksom Mathis, eller vad han hette, brorsan som dog, så händer det ju egentligen inte jättemycket. Alltså i, de utvecklas inte, det blir ju bara värre, alltså sorgen blir ju värre. Men det, jag kände liksom inte att det fanns så mycket annat att hämta än det där liksom äckliga. Så.
Det vill man inte gärna ha. Men tänker du att den hade varit bättre som en novell då kanske? Där det bara hade handlat om deras sätt att hantera sorgen och liksom familjen i det här liksom, vad man ska kalla det, reformerta bonde eller liksom lantbrukshemmet.
Ja, men antingen, eller i alla fall kortroman, eller så skulle det behöva vara något annat som det också handlade om, alltså som fick ta mer plats. Alltså det var, jag kände mig ändå också lite begränsad av att vi bara fanns i, så att säga, Jas huvud hela tiden. Alltså att det var som att man inte fick komma in i de andra personerna ju, av förklarliga skäl.
Mm.
Men jag kände att det kanske hade, jag tror kanske att jag hade behövt det för att jag inte skulle liksom tröttna på liksom, att det blev lite endimensionellt. Ja, ibland kanske det kan bli starkare, men för mig var det kanske inte så just den här gången.
Mm.
Men jag tycker ändå att den är bra skriven. Alltså, vissa liknelser var ju jätteäckliga, men vissa tyckte jag också var ganska vackra och annorlunda.
Absolut.
Alltså jag kände att liksom, det fanns grejer som man bara säger, ja, men det här stämmer ju faktiskt, men jag har aldrig hört den här liknelsen förr. Och det tycker jag inte händer så.
Men du, men jag tänkte att för jättelänge sedan så läste ju du och jag och Rasmus och du och jag och Alex läste ju en bok som jag nu inte kommer ihåg, men då störde du det väldigt mycket på samma metafor.
Det var väl den av Frances Harding?
Ja, va? just det var det. Förvandlingen, fast den hette ju inte det, den hette ju något annat. Men Nej, men och då så vet jag, kom jag ihåg att du tyckte att det var så här lite för krystade metaforer hela tiden.
Ja.
För där är ju så enormt mycket konstiga liksom, metaforer. Men här tycker jag, jag håller med, det är ju så här, det är enormt mycket metaforer och liknelser, men jag tycker att de funkar och blir så här väldigt kreativa och spännande. Det är väldigt många av dem som går på temat så här, mat och bondgård.
Mm.
De här metaforerna liksom.
Ja, verkligen.
Hela tiden. Och då tänkte jag också så här, det är nästan som att det också är en grej liksom, för det är så himla enhetligt sammanhållet liksom. Det är ju ett superfint språk och nästan ett så här, alltså jag tänker att författaren verkligen har lekt med språket och tycker att det är roligt. Och det, man bara, det tycker jag är en väldigt bra sak med den här boken, man bara sugs in i den. Men det är ju otroligt mycket liksom, nej men att det kan vara liksom att... vad vet jag, sorgen hoppar som lössen från huvud till huvud. Alltså, det är bara insmuget så här, överallt är det liksom metaforer på smuts och matdetaljer kring deras känslotillstånd liksom.
Mm.
Men och otroligt så här, stort matfokus tycker jag. Fick inte ni väldigt mycket känslan av att man vet exakt vad de åt liksom, hela
jo,
tiden?
Jo, verkligen. Men det var ju också för att Jas hade så problem med magen hela tiden.
Hon var förstoppad. Men tänker så här, att det kanske egentligen också det var en metafor eller symbol för liksom, hennes känslor egentligen. Den här himla
ja, verkligen som att sorgen...
Hon höll ju verkligen inne dem liksom.
Ja.
Och hennes pappas jätteäckliga sätt. Vi behöver inte prata om det, men ja, ni vet vad jag menar.
Ja. Nej, men det var så speciellt för att jag har en 8-månaders dotter här hemma som också haft förstoppning likt Jas under den här perioden. Mm. Så det var väldigt så speciellt att läsa det här.
Mm.
Det var som att jag liksom återupplevde det här liksom, både i fiktionen och i verkliga livet. Det var liksom,
men du tänkte du liksom ta Jas pappas tips? Det var liksom lite tips där för dig hur du skulle kunna göra för att motverka den förstoppningen.
Jag kör, nej precis, jag kör mer med katrinplommon och mesmör så att säga än hans
gammal olivolja och spån och
såpa,
tjurinseminationsnål eller vad det nu är.
Ja,
jag vet inte. Men men jag måste ju verkligen säga också att det är det var absolut inte vad jag hade tänkt när jag läste den. Verkligen inte. Jag vet inte vad jag hade varit inställd på, men någonting helt annat.
Ja, den är ju verkligen annorlunda. Det får man säga. Men om jag skulle lyfta fram något som jag ändå tyckte om väldigt mycket, så tyckte jag ändå att liksom dialogen mellan de här tre syskonen som är kvar då, den var ju liksom också hjärtskärande i vissa fall, hur liksom de påverkar varandra, triggar varandra, men också liksom sörjer tillsammans på något sätt. Mm. Liksom. Mm.
Att de... Men alltså, det är ju ingen dålig bok, det är inte så. Att den är liksom dålig. Utan det är ju en fantastisk skriv. Alltså språket och allting är ju helt fantastiskt. Alltså även om det är väldigt äckligt så är det ju fantastiskt. Såklart. Mm. Det är ju en väldigt bra bok. Bara det att, att det inte är som man kopplar liksom kanske läsning med njutning direkt. Utan det blir något helt annat.
Inte direkt.
Så att författaren har ju lyckats ändå med vad hen antagligen ville, tänker jag.
Men vad jag tänker där är att jag tycker att den också, alltså någonstans i mitten, då var jag så här, gud, ska jag verkligen, jag kanske, finns det någon poäng i att läsa klart den här boken? Och det var egentligen för att jag kände där att, ja men som du sa Rasmus, att det, handlingen står ju liksom still. Och det är som att det hela tiden, det kommer fina passager och sen blir man så här smackad i ansiktet med någon så här diarréhistoria. Och sen fortsätter liksom. Och då tänkte jag så här, gud, ska jag utsätta mig för det här? För det är liksom inte så njutbart. Utan, och det känns, man känner sig nästan själv så här lite kladdig när man läser den. För det är lite så här, ja men det är lite för mycket. Men jag måste säga att jag tycker verkligen, jag är väldigt glad att jag inte gav upp där utan att jag läste ut den. För jag tycker att i slutet så blev jag ändå väldigt berörd på något sätt. Och att då fick jag en annan känsla av hela boken. Så det skulle jag verkligen säga som tips. Om man liksom börjar läsa den här och känner sig, nej men fasiken, jag ger upp, jag klarar inte det här längre. Det är ju att ändå stanna kvar till slutet liksom. För då tycker jag ändå att det liksom hänger ihop. Eller
man ska säga. Men man känner sig också, eller jag känner mig lite som en sån maratonlöpare som har klarat något liksom maraton i öknen. Alltså att det var så här, äntligen är det slut. Men shit vad grym jag var som tog mig igenom det på något sätt. Men jag är inte glad att jag gjorde det, men det, jag är också väldigt glad att det är över.
Du kommer inte läsa om den här boken?
Det kommer aldrig hända, nej.
Men jag måste säga att jag också tyckte att det var väldigt många fantastiska formuleringar i den här boken. Det är ju väldigt fint språk.
Mm, det är det.
Det var inte en enda gång som jag tänkte på, alltså när man liksom, om man hela tiden befinner sig i olika redigeringsprocesser så känner jag att det kan bli så här miljöskadad. Så att ibland när jag ska läsa böcker och så är det, ska behöva njutbart, så sitter jag bara, ja, här förekommer ett ordet plötsligt, det ska man ta bort, och här var lite det, där var en upprepning. Alltså bara sitter så här som en konstig gammal tant i huvudet. Men här så bara glömde jag bort det fullständigt. Det tycker jag är ett väldigt bra betyg. På något sätt. Det är ju jättefint språk verkligen. Jag tycker det är väldigt imponerande. Det är ju en ganska, ganska ung författare.
Ja, men visst är han poet, va? Men att det är liksom debutromanen.
Ja, det är helt otroligt att det är debutroman.
Verkligen. Men jag tycker att det är ändå... alltså både känns och inte. Alltså det är ju inte sådär högtravande och svårt. Och att liksom bilderna står i vägen för liksom, att man ska ta det till sig. Det är liksom inte för abstrakt, men det är ändå... Mm.
Tänker du att debutromaner ofta är så?
Nej, men att poeter kan
ja,
att, alltså ens fördom om poeter kan vara så här att det är för svårt språk, om man liksom är lite poesirädd som jag kan vara. Men jag tyckte att det verkligen var, att det bara det här, enligt mig, positiva med poesi, att det var liksom otroligt liksom stilsäkert, men ändå inte... så svårtillgängligt egentligen.
Nej, det är inte det inte.
Jag tycker att det är väldigt imponerande, för jag tycker också att den här Jas då, som är 10, att liksom man håller sig i hennes perspektiv hela tiden och den här liksom hennes blick på tillvaron, men det är väldigt snyggt gjort. Jag tänker att det skulle vara väldigt svårt att skildra det, för här är det så många liksom tankegångar av inre monolog och hur hon liksom på något konstigt, alltså hon försöker ju liksom förklara skeenden runt omkring sig och förklara händelsen och sorgen och hur de hanterar den och så. Det blir liksom väldigt ologiskt men samtidigt otroligt så här trovärdigt, och jag tänker ju att det är väldigt på pricken hur en person i 10-årsåldern skulle kunna liksom sväva iväg kanske i den situationen. Jag tycker i alla fall att det var väldigt skickligt liksom. Och samtidigt kunna göra det och inte ha ett för barnsligt språk, eller man ska säga. Alltså jag tänker att i vissa andra sammanhang, ibland när man har försökt ha ett, liksom ett barnperspektiv, det har förekommit en del kriminalromaner och liksom så här, då ibland är kritiken så här att de har för avancerat tankeliv eller för, liksom, men här tycker jag att det är ett jätteavancerat och fint språk och så här, och så samtidigt trovärdigt att det är en 10-åring. Och verkligen, det är ju jättesnyggt gjort, tycker jag.
Mm, verkligen.
Däremot skulle jag inte rekommendera någon 10-åring att läsa boken.
Nej.
Kanske inte.
Men, ja, nej, men alltså, det är också väldigt så här, med alla de här metaforerna och den här beskrivningen av liksom bondgården och all den här smutsen och skiten, och så tycker jag att man får väldigt mycket bilder. Jag kommer liksom ihåg berättelsens, det är nästan som att man hade sett den som en film, känner jag efteråt. Väldigt så här bildrikt.
Mm. Ja, men håller med.
Ja, men verkligen. Och också tycker jag, alltså den där sjön som då brorsan dör på, blir ju också någon form av liksom gräns mellan det här liksom sorgtyngda hemmet och världen utanför på något sätt. Som jag också tycker är väldigt... liksom enkelt men ändå väldigt snyggt gjort på något sätt.
Ja. Egentligen skulle jag vilja veta jättemycket mer om liksom hur lång tid och det tog att skriva den och hur författaren jobbade med liksom berättelsen.
Mm.
För det är så mycket som är så här genomtänkt och avancerat. Det skulle vara jätteintressant att höra en prata om den. Faktiskt, just med alla liknelser och liksom ja, men som ni sa tidigare, liksom att det är så mycket som handlar om vad de äter och mat, och så kan hon inte gå på toaletten liksom, så att det blir en plåga också. Det är som den där sorgen som bara växer och växer och växer, till slut sprängs någon. Det är liksom ett tema att man nästan håller på att sprängas hela tiden av allt runt omkring som man måste bära på.
Ja, man måste vara beredd på att det är något som man, alltså, det är, alltså om man tänker att man ska läsa en äcklig bok, så ska man också, man ska liksom gångra det med 10. Alltså det är liksom så mycket äckligare än vad man kan föreställa sig att det är.
Men jag har läst att folk jämför den lite grann med Jana Kippo, alltså de här
Smirnoffs
böcker. Och jag tänkte lite grann på den stora skrivboken av Agatha Christoph, men det är ändå inte riktigt, för det här är ju, så jag förstår, alltså det finns en liknelse mellan båda de här två, men här är ju språket mycket mer myllrande liksom, och mycket mer målande. Med de andra böckerna som den här jämförs med, de är ju lite mer kortfattade och lite mer korthuggna i språket. Det här var ju inte alls så, utan det här är väldigt, ett väldigt rikt språk och väldigt målande.
Jag tycker inte att jag läst något liknande. Nej. Faktiskt, och jag tycker också så här, ja, men om man läser kriminallitteratur kan det ibland vara så här totalt exkluderande i så här onödigt våld, och det finns ju nästan som en egen genre kring när det är väldigt brutalt och våldsamt och sådär. Och nästan att det är ett grepp liksom. Och det här är ju liksom nästan i samma nivå, fast äckliga grejer med mat och bajs. Så att säga. På något konstigt vis. Men ja. Och det var inte jag beredd på. Jag trodde att liksom obehaget handlade om någonting, vad vet jag, incest. Alltså något så här förfärligt. Men jag trodde inte att det skulle vara så här. Riktigt,
nej,
kan man säga.
Ja, det var inte heller som jag hade väntat mig. Jag vet inte riktigt vad jag hade väntat mig. Kanske något mörker på något annat sätt. Kanske mer mardröm. Alltså, någon alltså det var ju ångest också såklart. Men inte det här.
Nej.
För det här är ju ändå väldigt fysiskt också. Jag kanske hade väntat mig någonting mer psykologiskt. Fast det är klart, det är det ju också. Det är, ja, nej, jag vet inte. Jag ska inte säga så mycket mer.
Skulle ni rekommendera den här boken? Jag skulle nog göra det och inte göra det. Alltså jag vet inte riktigt vad jag...
men jag tycker det är en svår fråga. Jag är ganska glad att jag har läst den. Jag tycker att den var verkligen... Alltså det är ju en bok jag tar med mig och som jag är imponerad av och fascinerad över och sådär. Samtidigt så känner jag att det är liksom... Men jag bara ser framför mig så här att min mamma till exempel läser jättemycket böcker. Jag brukar lämna böcker till henne som jag tycker är bra. Jag skulle absolut inte kunna ge henne den här. Till exempel. Alltså jag vet inte riktigt vem jag ska rekommendera den till.
Och nej, men det är ju som att man gör, alltså att man vill, alltså man ska ge den till sin värsta fiende på något sätt. Man önskar ju ingen den här upplevelsen. Fast ändå gör man det liksom.
Fast det är ändå, den har ju fått fantastisk kritik, och i stort sett alla som har läst den verkar ju tycka att den är fantastisk också.
Ja.
Så den är ju väldigt omtyckt, har jag uppfattat det som i alla fall.
Ja.
Har inte ni det?
Jag har funderat över också, för jag tyckte att det kom i duster liksom när jag blev ganska berörd, och sen så liksom försvann ju det både av äcklet och sen av lite andra saker, och det var att det nästan också finns. Och det kom jag på efteråt, att jag nog tycker var väldigt bra, för att det liksom lättar upp. Men det finns ju någon sorts så här lite morbid humor typ. Alltså det är ju kanske fel ord, men jag tyckte ändå att det fanns så här delar när jag nästan skrattade till också. För att det var liksom lite bisarrt på något sätt. Typ hon berättar ju om när hon skriver i sin Mina vännerbok eller så här, när det är liksom, vad ska du bli när du blir stor? Och då går hennes mamma och stryker ut det och skriver sig en god kristen istället. Och då så blir hon så, det som upprör henne över det är att det här tar så mycket uppmärksamhet och fokus av hennes kompisar att de missar det faktum att hon den sommaren har växt ganska mycket. Så hennes växteffekt liksom försvinner av. Så det är typ sådana där små detaljer som liksom kommer in här och där i den här boken. Som ändå gjorde att det liksom, för det låter ju som att boken är kolsvart, och den är ju egentligen kolsvart, och den skildrar ju liksom ett liv där det är både att barnet dör, men också att liksom hela det här lantbruket där de lever och där allt handlar om korna och så, det faller ju också samman liksom. De får mul- och klövsjuka och alla kor måste avliva. Alltså det är som att världen bara rasar liksom efter att det här har hänt. Och hon är ju inne på något så här, när kommer domedagen eller vad man ska säga. Så det är ju verkligen ett kolsvart tema liksom. Men ändå på något sätt så tycker jag inte att den är rakt igenom mörk, utan det är någonting som gör att man ändå, förutom äckelpassagerna, liksom är det där, och att det är ändå en fröjd att läsa vissa delar, om man ska säga.
Ja, men det är väl på grund av att det är liksom barnets blick som gör kanske att det är lite hoppfullt på något sätt. För att hade det varit vuxna som hade berättat om den, så hade du antagligen varit kåsvärt totalt hela tiden. Men ett barn är ju liksom någonstans oskyldig, även om de här ungarna inte är så himla oskyldiga hela tiden. Men alltså ett barns blick är ju ändå, ja, ni förstår vad jag menar, den är lite mer oskuldsfull och ser på världen på ett annat sätt. Som ändå är ljus liksom.
Ja, men det är ju också så absurt så att det blir roligt ibland. Alltså som att liksom, det är ju ofta hemska saker, som att Jas hängs upp på liksom kroken så att hon nästan stryps. Men det är också, det är också en lite rolig bild. Samtidigt
absolut,
som det är jättehemskt.
Det är helt bizarr liksom.
Så det finns också de där, men jag håller helt med dig annat att det finns också de där liksom betraktelserna av de vuxna som är ganska roliga. Liksom lite som att barnet på något sätt klär av de vuxna eller liksom ser deras inre små mönster och vilka de egentligen är på något sätt.
Ja, precis. Och också så här, spelet mellan föräldrarna, hennes blick på det liksom. För att hon upplever ju att föräldrarnas relation är väldigt kärlekslös, och mamman är ju också på hackar på pappan hela tiden om att han liksom måste raka sig och knäppa skjortan och ja. Och att hon också har uppmärksammat att när den där mjölkbilen kommer, då kan han glömma att knäppa översta skjortknappen, och att han kanske hoppas att få åka med den här mjölkbilen och åka därifrån och slippa dem och liksom kanske gifta sig med någon som inte hackar på honom hela tiden. Det är lite såna delar i det hela också som ibland blir nästan lite så här tragikomiska. Tycker jag i det. Men, och väldigt, väldigt sorgligt såklart.
Oh ja, mitt det är otroligt sorgligt. Liksom.
Men ja. Ja, men alltså det är väldigt så här blandade känslor med den här boken. Men jag vet inte om jag ska rekommendera den till någon, för det blir så här min gamla svenska lärare. Om ni förstår personkategori. Vem skulle du ge den till om du måste ge den till någon, Pernilla?
Jag skulle nog ge den till min man faktiskt, för han skulle säkert uppskatta den på något konstigt sätt, eftersom han ja, men faktiskt. Jag lånar också ut böcker, mycket böcker till min svärmor, och jag skulle inte, eller till min svärmor då, men jag skulle inte ge den till henne.
Nej.
Nej.
Och du då, Rasmus?
Nej, men jag tror att mitt enda säkra kort är liksom mina gamla kompisar från litteraturvetenskapen som liksom kan uppskatta att läsa en bok också utifrån så här berättarstruktur och språk och liksom som kan uppskatta att läsa en bok för liksom experimentets skull på något sätt. Jag skulle nog inte ge den till min pappa i julklapp kanske.
Gud, absolut ingen julklappsbok.
Nej, det, då ska man vara jättesäker på att
absolut
att mottagaren
uppskattar. Annars kan det liksom landa helt fel, känner jag.
Ja.
Men, och då är nästa fråga är ju så här, vad läser ni direkt efter? För man vill ju på något sätt neutralisera lite efter att ha läst den här.
Ja, tycker du att vi ska glida över till boktipsen nu, menar du? Eller menar du bara att man ska så här, måste neutralisera det med så här feel good eller en liksom
eller hur någonting man sånt? Men vi kan väl köra lite boktips. Vad ska vi tipsa om att man kan läsa direkt efter att man har läst den här? Som man liksom behöver.
Men jag kan börja. För jag skulle nämligen vilja liksom prata om vad jag tipsade om i förra podden. Då hade vi läst Räddaren i nöden och jag älskade inte den. Och då hade jag börjat läsa Glaskupan av Sylvia Plath. Och jag älskade inte den heller. Men däremot så hoppade jag på hennes dagböcker istället. Och de är helt fantastiska. Så att den håller jag på att läsa just nu och kan absolut rekommendera. Och det är något helt annat också än det där äcklet. Det här är, språket är ljuvligt, och vilket det var såklart i den boken också. Men det här är ljuvligt på ett annat sätt. Men en annan bok som jag är väldigt sugen på är, som jag köpt på bokrean, är Lena Nyman, Dagböcker och brev. Också en dagboksbok då, ja, som jag tydligen vill läsa just nu. Och den handlar väldigt mycket om hennes skådespelarkarriär och hur ung hon är. Vad som händer och sådär när hon, men under sin karriär, när hon går på scenskolan och massa konstiga relationer med massa gamla män och sådär. Så att, kanske inte helt supermysig heller, men ändå den tror jag är jättebra, och den har väl fått ganska bra mottagande också, tror jag.
Ja, men absolut.
Ja, och det är väl de som jag skulle tipsa om den här gången, tror jag. Och ni?
Anna, vad har du tänkt
ut? Nej, men jag håller på att läsa en massa krim nu. Det är jätteroligt, jag älskar det. Och nu, men min senaste som jag tycker jättemycket om är Camilla Grebes senaste Alla ljuger. Den kan jag absolut rekommendera. Det blir superbra till påsk om man behöver lite påskekrim. Men, nej, men det är ju, jag tycker Camilla Grebe är så himla... Jag tycker hon är en av de bästa deckarförfattarna just nu. Och hon, det är alltid så himla liksom så här elegant på något sätt. Det finns alltid en intressant uppbyggnad och så många delar som intresserar mig i. Jag tyckte jättemycket om hennes senaste, typ Husdjuret och Dvalan och Skuggjägarna och så här. Och nu blev jag jätteglad när Alla ljuger kom. Och den är också, det här är domestic crime skulle jag säga, men det handlar om en familj som inte alls är, man kan säga att det är en mamma som är ett perspektiv, och hennes man som hon träffar har en dotter sedan tidigare, och den här dottern försvinner och man tror att hon är död, kan man säga, och det är det som är så här bakgrunden. Och sen handlar den jättemycket om, kan man döda sitt eget barn, pappan blir anklagad för det här brottet och så här. Och det är liksom alltså på något sätt är det lite likt samma stil som Mattias Edvardssons En helt vanlig familj, kan man säga. Så det är flera olika perspektiv och egentligen en liksom inte askomplicerad historia, men ändå väldigt spännande och intressant och bra gjorda perspektiv, eller man ska säga. Jag tycker väldigt mycket om den. Så det är klar rekommendation om man är sugen på något deckaraktigt just nu, som man kanske är. Men, och sen har jag själv beställt en så här, helt enorm mängd böcker på bokrean. Och då idag fick jag hem, som jag är väldigt sugen på, och det är för att jag vill ha verkligen liksom thriller och hög spänning just nu som inspiration. Och då har jag beställt hem De sista flickorna av Riley Sager och Två sanningar och en lögn. De här tror jag fanns på bokrean, de är från Modernista. Väldigt bra. Men så de tänker jag nu plöja. Jag tror att det är Alex som har pratat om någon av dem tidigare, men det är ju så här verkligen hardcore bladvändar action liksom, kan man säga. Och det vill jag ha just nu. Så det är mina kommande.
Ja, men det förstår jag. Man är ju ute efter något som går lite, där det händer lite grejer nu, va?
Känner vi helt understimulerad på tempo.
ja, det får man säga. Om vi går över till mig då kanske. Jag har läst så otroligt tråkiga böcker senaste tiden. Eller allt jag har läst som har varit bra har ju varit till den här podden.
Det är tur att podden finns.
Det är tur att podden finns. Men jag tänkte prata om två böcker som jag liksom har på min läsa snart-lista som är hyfsat nysläppta i alla fall. Så får ni kanske har läst någon av dem. Dels så har jag ganska nyss fått Harlan Cobens senaste bok som heter Pojken från skogen. Och jag har aldrig läst något av honom, men däremot har jag plöjt hans Netflix-serier, bland annat den som heter The Stranger, tror jag, som jag tyckte var otroligt bra. Och alltså grejen, eller det som jag har förhoppningar på i den här, är ju att han, i alla fall i de tv-serierna som jag har sett, liksom lägger ut otroligt många pusselbitar. Som man liksom inte riktigt fattar hur allt ska hänga ihop och sen så knyts det ihop på slutet. Jag tycker väldigt mycket om den här liksom mosaikdeckaren där det är liksom otroligt.
Jag också älskar sånt.
Rörigt till en början. Och många perspektiv, men ändå med liksom en otrolig liksom driv framåt. Så den har jag stora förhoppningar på ska liksom uppfylla längtan efter action som nu finns. Och sen så är jag väldigt sugen på att läsa Hjärtelinjer av Britt Bennett som har ju kommit ganska nyss också. Som ju handlar om två tvillingssystrar. Som där den ena är liksom lite ljusare i huden och då kan låtsas vara vit och utnyttjar det, den möjligheten på något sätt, och man får följa hur deras hur olika deras liv blir helt enkelt.
Intressant.
Och sen så är det dels det utspelar sig i New Orleans och sen så får man också följa två kvinnor i 80-talets Los Angeles som väl ska ha något med det här att göra också. Men den är ju väldigt hyllad så att jag hoppas att den ska leva upp till hypen.
Mm. Låter väldigt intressant.
Mm.
Mm.
Kul, vilka bra boktips.
Ja, absolut. Men var det det eller?
Ja, det kanske var väl det hela va?
Det känns
ja,
så,
det var väl det hela. Uh-huh. Ja, nej, men då får man ju säga, alla får hem och läsa Obehaget om kvällarna.
Och se om men om man inte vill läsa den så kan man lyssna på den också, för den finns ju inläst av Lou Kauppi.
Ja, men precis.
Ja, och jag har både läst och lyssnat, och det, jag vill bara tillägga det, att den är nog, jag tror faktiskt att det är värre att lyssna på den, för att då kan man inte ens skumlyssna, utan det bara liksom åker in i hjärnan på en. Så att,
okej,
ja.
Och jag skulle precis säga att jag tänker att Lou Kauppi skulle göra en så här skitbra inläsning.
Ja. Jättejobbigt.
Passar jättebra, jätteobehagligt.
Mm. Ja, den är jättebra inläst, men om man, som jag liksom gick ut och sprang och jag, liksom, med ingen möjlighet att pausa och liksom fick stå ut med det där i en timme utan att jag
nej, det går inte.
Liksom kunde styra över det. Så att det är också det.
Jag har till exempel en tradition att jag läser när jag äter frukost. Det var ju inte att tänka på i det här.
Nej.
Såklart. Men om man tänker sig att man kan bryta sina traditioner så kan man läsa den först. Och sen när man vill ha lite upptempo och lite annat, då får man våra boktips här.
Exakt.
Det blir perfekt. Ja, och de, om man inte då hängde med i vad vi sa, kan man ju kolla på vårt Instagram-konto. Då kommer de synas där. Och även på vår super frekvent besökta webb på www.vadvipratarom.se där man kan surfa runt.
Ja, just det, det kan man göra. Lyssna på gamla avsnitt och sådär.
Ja, exakt. Du kan aldrig lyssna för mycket. Ja, nej, men då så. Hej då hörni.
Hej då.
Hej då.
Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Pernilla Wellratt, Pio Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.